Värvet görs i samarbete med Acast. Alla andra Värvet-gäster får ursäkta. Att släppa det här avsnittet i april 2021 inför konungens 70-årsdag var något alldeles extra. Så stort tack för förtroendet, hovet, och grattis på 78-årsdagen kung Carl den 16 Gustav. Här är en favorit i repris.
Jo, jag skulle väl kanske först vilja börja med att säga att vi sitter ju på Stockholms slott. Mm. Och i ett rum som är mig på sätt och vis mycket kärt. Det är för dig som kanske inte har varit här tidigare. Så är det är röda väggar. Alltså de är med tyg. Och på min tid så var det inte tyg på de här väggarna, utan det var plank. Plankväggar helt enkelt. Rå plank. Ohyvlad plank. Därför det var en gång i tid Gustav den Femtes skrivrum. Och av någon anledning som inte jag vet man tog bort de pjäser och sånt som fanns här i det här rummet. Efter honom, han samlade mycket på silver, så det var tydligen mycket silverpjäser som var satt på väggarna och på andra pedestaler så att säga. Och här fanns också en gjutjärns spiraltrappa. I den hörnan som inte finns nu. Och en kakelugn, ganska ful, brun, grön bakom mig här ena. Men på min tid, då hade jag mitt elektriska tåg här. Så det här var liksom en slags hobbyrum. Och även en pingpongbord som stod här. Som vi kanske inte använde så där jätteofta. Men det här tåget som jag höll på och skruvade på och byggde på. Och många mina kamrater tyckte det var förstås väldigt speciellt spännande att komma hit och leka med det här, det som vi alla tyckte på den tiden. Men nu är det en matsal med röda väggar och fin möblering, så det är helt annorlunda. Men det kan vara kul att känna lite de olika atmosfärerna här på Stockholms slott, för varje generation har ju sin tid. Mm. Och det är ju en stor byggnad som vi alla är vana att se mitt i Stockholm, och under andra tider så har ju varje generation flyttat in i en annan del av slottet, och den gamla delen har använts till andra ändamål, så det har liksom en ständig rörelse, som man undrar vad som ska. Den här används, matsalen används, ja, på tisdagar när vi har planeringssammanträden och lunch för de som vi umgås och då har haft en diskussion med och träffar genom hovet. Mm. Så att det används ju och mottagningar. Och jag kanske kan börja med att säga också att nu under den pandemitiden som har varit så har jag ju använt det här, för det är lite större rum och lite större bord, och därför har jag haft olika mottagningar av statsråd och landshövdingar och sådana som jag har kunnat ta emot och kunnat suttit på varsin sida med ett gott avstånd från varandra. Så att den används inte dagligen, men någon gång i veckan och så vidare för sådana ändamål. Så det är många rum som är museerum här på slottet, men det är många. Jag har till exempel mitt kontor, två trappor ner och som jag är i stort varje dag, om jag inte då som förr i tiden när vi hade möjlighet att ut och resa nu under pandemin såklart. Det blir inte så många resor ut i landet och andra förrättningar, utan det är mest att man har varit någon gång i veckan, antal gånger i veckan här på kontoret nu de här senaste tiden förstås, under hösten eller vad vi är nu. Vi är nu i april, så har jag varit här lite oftare förstås på grund av att jag har fått mina två sprutor för en tid sedan, så att jag känner att jag är relativt lugn, men ändå mer fortfarande en viss respekt för att inte ha för nära möten med folk.
Och sen är det väl också så att kungen har haft väldigt mycket digitala möten istället för fysiska.
Ja, det blir ju så. Det är ju det som är så på något sätt fantastiskt med den moderna tekniken, och att vi kan umgås digitalt istället för nu de inte har kunnat göra det. Och då har vi, det känns inte så där jättenaturligt alltid i början, men jag tror vi alla har lärt oss att prata via en skärm och en sån här kamera som sitter någonstans som man inte ser riktigt på lagom avstånd. Och när man, om vi ska prata lite öppet, så tycker jag kanske inte alla riktigt har lärt sig etiken att använda sig av den, för att oftast på grund av mikrofoner och sånt som är inbyggda i datorer, som sitter många väldigt, väldigt nära, och det blir ganska lustiga perspektiv, tycker jag, på de flesta. Och sen, och så tycker jag alltid, jag är väldigt noga med min bakgrund, vad som finns bakom. Det är även när jag är ute i officiella sammanhang och de vill ta ett fotografi till exempel, och kungen kan ställa sig här och så vidare, då tittar jag alltid vad som finns bakom. Mm. För det är alltid där någon som kan hitta på vissa vinklar, och det kan bli ganska, ja, man vet inte vad för bild eller vad det kan vara för motiv bakom. Så jag är väldigt noga med att titta först bakom mig, och sen så kanske jag tittar in i kameran, om jag är riktigt snäll.
Ja, ja, vi får se. Det ska ju tas fotografier här så småningom.
Just det, då kommer jag ställa mig en bra på, så det ska se bra ut.
Ett sammanhang jag antar att kungaparet hade varit på i normala fall är prins Philips begravning. Hur minns kungen honom?
Ja, det kändes ju fantastiskt att kunna vara med via tv på CNN faktiskt. Och det var en väldigt känslosam och fin begravning, men annorlunda förstått. Och jag hade ju velat förstås åka och besöka eller vara med på den här begravningen. Och vi hade redan tidigare, för något år sedan eller så, börjat ta kontakt att försöka åka över och få något kanske tillfälle att ha ett besök. Och som sagt, vi kände ju att åldern tar ut sin rätt. Och jag var rädd för att det här skulle hända. Nu blev ju Filip ändå i stort sett 100 år. Fantastiskt. Och jag kommer ihåg, jag har ju känt honom, eller träffade honom första gångerna, när jag var 16 år motsvarande. Och sen många gånger därefter i olika sammanhang. Men det är väl kanske de här första åren som ger mest intryck. Ja, vi var ute och seglade tillsammans. Det var jag och prins Charles och prinsessan Anne och han och någon, två stycken i besättning på deras segelbåt som heter Bloodhound, kommer jag väl ihåg. Den ligger fortfarande bevarad uppe, den ligger bakom Britannia uppe i Edinburgh. Och där vi var och seglade i Skottland. Vi gick genom Caledonian Canal upp till Loch Ness, det här fantastiska sjön där uppe med det här odjuret Loch Ness, Nessie. Och det var en fantastisk upplevelse att vara tillsammans med familjen och segla de här veckan eller vad. Och sen fortsatte jag fick bo tillsammans med familjen på Balmoral Castle i Skottland några veckor efteråt. Det är något som man inte glömmer.
Nej, det förstår jag. Hur var han som person?
Ja, han var en härlig person. Varm och hjärtlig och hade alltid ett ord för alla och var ju väldigt humoristisk. Och hade ju alltid en viss twist i allt vad han sa. Och jag kan inte låta bli att tänka på den låten som jag har berättat 1000 gånger. Jag tänker nog att han skulle skratta åt det som jag kommer att säga nu, för jag kommer så väl ihåg när prins Charles och prinsess Anne, och vi var ju unga tonåringar, stod vid relingen på den här segelbåten och höll varsin fender, för vi var inne i en sluss. Och de här slussarna är ju en 3-4 meter höga som båten ska upp, ett antal slussar idag. Och vi står där och håller de här fenderna, ser till så båten inte skrapas med väggen i slussväggen där. Och samtidigt har man då förstått att Philip med familj har åkt in i kanalen. Då kom det ju förstås turister eller motsvarande och ställde sig på kanten runt om ovanför oss och tittade ner liksom på oss. Vi stod ju fast där eller på fartygsdäcket och kunde inte komma därifrån. Och de stod där uppe och tittade på oss. Och då säger han till mig, Now I know how it feels to be a butterfly in a museum. Om du känner och vet hur ett sånt där museum, fjärilsmuseum ser ut, när det sitter små fjärilar på en liten nål och alla står med näsan och tittar på dem. Jag tycker det är absolut i nötskal alltså. Den har, historien har jag burit med mig som ett kärt minne.
Ja, och har man någon gång slussat så vet man att det är lite av en liksom pärs ändå. Det är mycket adrenalin.
Ja, det är spännande. Det är klart. Man var ju ung då. Det var ju liksom första, jag har haft gått på segelskola och sånt där, men ute på ett fartyg under ett antal dagar eller veckor. Och bara få gå. Och sen att färdas på ett fartyg. Den här, för att komma upp till den första infarten till Ukraina, så heter det Caledonian Canal, tror jag, innan. Som en genväg genom landskapet. Där man går mitt upp, eller går, seglar, eller far med fartyget. Genom ett landskap med rhododendronbuskar och träd och man ser böljande fält på varsin sida. Det är väldigt originellt för mig då när man var ung. Men så jag glömmer aldrig den upplevelsen.
Hur är det för kungen att arbeta när det uppstår en sån här kris som coronapandemin ändå har varit?
Ja, problemet är väl egentligen att det är svårt att göra det som man skulle vilja göra på grund av pandemin och de restriktioner som vi trots allt har i Sverige. Men genom att på något sätt möjlighet att tala med berörda myndigheter och exempelvis haft möjlighet att få bli informerad av de alla landshövdingar som representerar Sverige, som kommer från alla delar av landet och känner vad som pågår och vad de har möjligheter. Och på så sätt kan jag nå ut med en visa uppskattning från svenska folket vad de gör för allmänheten, som kanske man inte tänker på. Det gör så otroligt mycket i det fördolda från många människor på olika sätt, framförallt som vi har hört mycket om, och de verkligen måste vi verkligen lyfta fram ytterligare, alla sjukvårdspersonalen som har slitit nu under ett års tid och med oförtrutet arbete under väldigt svåra förhållanden. Jag tror inte vi nog kan tacka och tänka på alla de som har jobbat och dessutom försakat sina egna familjer med risk för att bli smittade och så vidare. Så det är någonting som jag vill verkligen passa på att framföra, att tacka än en gång. Inte nog finns det möjlighet att kunna tacka alla, men trots allt, ni gör ett fantastiskt arbete.
Jag tror att det var många som uppskattade kungens tal kring coronakrisen.
Ja, tack. Hoppas att du uppskattar, för det är ju meningen. Och det är svårt att nå ut. Det är så mycket man skulle vilja egentligen säga till alla de som både har blivit berörda, men de som arbetar med problematiken. Det är svårt att hitta ord för den tacksamheten som jag känner för. Men framförallt som alla vi medborgare bör känna för de som verkligen lägger ner sin själ och verkligen offrar både sig själva, familj och allt för att kunna hjälpa folk.
Jag tänker att Ers Majestät är ju vår främsta symbol för landet. Och i egenskap av sådan, hur har det varit att genomlida den här tiden?
Jo, det är klart att jag tror vi alla har lidit på olika sätt. Men man har haft stor medkänsla från min sida. Man vet ju att det är många som har drabbats. Familjemedlemmar har gått bort och så vidare. Och det är ju alltid fruktansvärt. Och det när man dessutom inte har kunnat, för många, kunnat ta ett riktigt avsked. Det är det kanske det värsta. Och så det har tagit hårt på många och har slitit hårt i många familjer som inte har kunnat säga adjö till sina nära och kära på ett riktigt sätt. Så för det är ändå det som gör att man kan orka leva vidare. Man har gjort ett, om det går att göra det, trots allt ett bokslut på något sätt, att nu är det ett faktum. Men när man inte har den närheten, då känns det väldigt tungt att jobba, leva vidare. Och sen förstås alla de som företag som har lidit. De som flesta är då i turistbranschen och restaurangbranschen, och den delen har ju lidit väldigt, väldigt tufft. Och små familjeföretag och så vidare. Och det är tungt. Det är jättesvårt. Men man måste ju ändå reflektera att det är ändå, samhället har ju ändå trott, vi har ju sluppit en total lockdown. Så samhället är ändå fortsatt på något konstigt sätt. Och jag upplever mer på så sätt när jag var i karantän på godset Stenhammar i Flen i Sörmland. Att på godset och gården, där rullar det på ganska bra. Och tack och lov har vi haft tur att inte få några som har blivit sjuka. Så att verksamheten rullar på ganska som det brukar göra. Och man har inte känt den påtagliga. Och sen har man möjligheten att gå ut i naturen och röra sig fritt. När man har varit ensam i andra länder har man inte ens fått gå ut och andas. Men i Sverige har vi haft en annan filosofi att i skog och mark, vilket jag tycker är ju rätt, att man kan gå ut och andas fritt i marken och få styrka bara av den anledningen och leva vidare och tänka på att trots allt så kan jag avhålla mig att träffas och så nära. Det gäller fortfarande lite grann att hålla i och hålla ut. Mm. Och det har vi också upplevt.
Ja.
Det gör vi fortfarande. Vi respekterar det fortfarande. Och vi har avstånd och vi går inte bort på middagar och stora möten med ett stort antal personer i samma rum. Det har vi inte ännu. Det kommer kanske så småningom. Hoppas vi kan komma igång igen.
Har kungen kontakt med många kollegor så att säga ute i världen?
Nej, egentligen inte. För att det är väl så ofta så att man vill kanske inte. Varje land har ju sin kultur och sin tradition och sin politik och sin integritet. Hur man bedriver ett pandemisituation i varje land. Så att, och det är svårt att tala om det tycker jag. Men, så det har jag faktiskt inte gjort.
Mm.
Utan man får lösa problemen från din horisont sett så att säga.
Mm.
Och efterhand bygga upp en ny, inte ny tillvaro, men ett nytt tillvägagångssätt hur du ska kunna utföra dina åtgärder och så vidare.
Mm. Ens värv.
Mm, precis.
En sak som Ers Majestät har kunnat jobba med, som jag har förstått det, och också brinner för, är ju skogsfrågan. Eller?
Ja, jo, det tycker jag har alltid varit road av natur och skog och så vidare. Och jag vet inte vad det kommer från. Det är svårt att svara på. Det är väl sånt man har vuxit upp med på något sätt. Mycket har det nog varit genom scouting kan jag tänka mig. Man lärde sig att ta vara på skogen och inte skogen, men vara aktsam om det vilda och... Och på så sätt har man förstått innebörden och de ekologiska sammanhangen i skogen. Men sen tror jag också mycket att min mor var ju väldigt road och att vara ute och vandra och även min far förstås, som inte jag fick uppleva. Han gick ju bort när jag var inte ett år gammal. Och... Ja, han var ju stor jägare som var mycket ute i skogen och var väldigt sportlagd och så vidare. Och det där ville ju min mamma försöka föra över på något sätt. Även om inte hon var jägare, men hon upplevde jakten som naturligt på ett sätt och upplevde det sedan hon var liten. Och hennes mamma, alltså min mormor, var jägare. Och hon tror jag sköt sin sista hjort när hon var 80 år och så vidare. Och var i Österrike i Kavendelgebiet som heter. Uppe i bergen hade man en jaktfastighet.
Minns kungen sin första jakt?
Nej, inte det kan jag inte göra. Inte första exakt, men började väl ganska tidigt. Ja, vad var man? Jag minns inte. 15-16 år, något sånt där. Det var väl någon har något sånt där man sköt. Ja, och den arten och...
Minns kungen sin senaste jakt?
Oj, ja, det var väl något år sedan. Nej, vi jagar ju fortfarande, men det blev vi lite mindre här i höst. Men jag kunde vara ute och jaga fram till i januari och så vidare. Och för att då är man ju ändå trots allt ganska ensam i skogen. Vilket är ju väldigt rofyllt på något sätt. Både och. Både spännande men rofyllt och. Och vissa jaktformer, kanske älgjakt framför allt, där man ofta ser ju långa pass, man sitter ensam och då har man ju möjlighet att igen fundera på liv och på mycket. Både man ska göra och vad man kanske har gjort. Och ibland så sitter man ju och jag märker man sitter och funderar på något tal man ska hålla och sådär. Och då flyter det ju väldigt bra. Och sen när man kommer hem efter jakten och försöker komma ihåg vad var det kloka ord man skulle säga, då är det bara bortblåst.
Ja.
Det är många man fantiserar lite grann och då är man i en annan sfär på något sätt. Så man hjärnan fungerar bättre då kanske. Mm. Annars är det så mycket som stör en.
Men att sitta still i ett jakttorn eller på en stubbe i 4 timmar, det har kungen inga problem med.
Jag kanske inte säga direkt att jag inte har något problem, men jag tycker det gör jag gärna, men kanske inte för länge. I Norrland jagar man ju ofta så att man har Norrlandsjakter på stora vidder, och där får man gärna sitta en förmiddag och sen så vänder man på sig, och det kanske inte riktigt det roligaste jag vet.
Har kungen en favoritskog?
Ja, vad är en favoritskog? Det är ju inte så himla lätt att svara på. Nej, men man ska väl på något sätt ändå kanske, när du frågar, så man ska kanske ta det som kommer först i huvudet. Och något som jag tänker på, jag vet inte varför, jag bara tycker det är underbart. Det är en sån här hög tallskog på sån här sandig mark med lite ljung och torra tallbar en sommardag. Den har en... Det är alldeles torrt och det är varmt och det är alldeles mjukt och det har en speciell doft på något sätt. Det är ingen riktig produktionsskog som skogsägare är väl kanske inte den bästa skogen, va? Men som upplevelseskog, som att gå i en kyrka, i en katedral. Och det är en härlig stämning.
Var hittar man den där skogen då?
Ja, det är en bra fråga. Ja, det kommer jag förstås inte berätta vad det finns.
Aha.
Nej, men det är väl sånt. Ja, det finns lite där. Hitta sandmarker och kusten och så vidare.
Vi har ju träffats en gång tidigare, kungen och jag. Och vi diskuterade granbarkborren lite grann.
Oj.
Jag har förstått att det engagerar kungen.
Ja, jag tror inte bara med. Jag tror det engagerar många markägare och skogsägare i Sverige. Det är många som lider under den riktiga, vad ska jag kalla det för, förfärliga barkborren som sprider sig i Sverige. Har ju varit väldigt elaka de här 2 åren i Sverige, och det har ju gått skog för många miljard belopp, och det ofta så kanske drabbar små skogsägare som ser sitt kapital försvinna.
Mm.
Det är ju fruktansvärt. För det kanske oftast inte... Ja, det kan hela arealen kan ju försvinna. Antal 100 hektar. Men även om det är några hektar eller några träd, så är det eländes elände. Man ska försöka, för att motverka hela, så kanske man ska ta ner beståndet och gärna ta lite bestånd runt omkring, för dem. I de döda träden så kanske inte finns så många barkborrar kvar, utan de går ju till nästa friska träd, och det vet man inte var de står, och det svåra är att hitta var de finns, och då får man kanske ta till lite grann. Och så kan det oftast vara i sådana områden som inte man har tänkt avverka och framförallt i fel åldersklass. Och den virke man tar ner, det blir oftast sekundad. Man får inte ut det skogsvärdet som normalt skulle representera. Och så det är ju väldiga ekonomiska problem många drabbas av. Det är väldigt besvärligt.
Nu finns det ju kanske någon lyssnare som undrar vad 17 vi pratar om.
Ja, det vet jag inte. Jag hoppas att... Ja, det är säkert.
Ja, men...
En liten insekt. Mm. Som kryper innanför barken på granar och ja, de dödar dem. De lägger ägg och sen så gör de gångar och där då saven och så vidare. Näringen ska tillföra granen som dör helt enkelt. De dör fort. Och det märkliga granar dör ju normalt... Dör ju en gran om den dör långsamt under en längre tid, alltså i gamla träd som står. Men de här går ju på ett och ett halvt år så faller de ihop bara. Mm. Det är märkligt. Veden blir alldeles förstörd.
Och som jag har förstått det, kan man känna igen ett granbarkborreangrepp på att det ligger väldigt mycket gröna barr under den granen?
Ja, det är också, lite färskt, eller typ sågspån, spån som efter gångar den gör som man kan hitta. Men det är inte lätt att hitta alltså. Ja, för övrigt så ser det så tråkigt ut i skogen, massa döda träd och sen längre fram så kommer de här, om man inte tar ner dem eller så kommer de ju falla korsan och tvärsan. Och det kan ju vara farligt för folk som vistas i skogen och man ska nog inte... Gå in i sånt område om det är en blåsig dag till exempel. Jag var senast på, som jag sa tidigare, Stenhammar gods, närheten av Flen. Där jag har tillgång till skog. Och var ute just i skogen och pratade med en person som var ute med sin hund. Och han hörde ett stort träd som brakade alldeles i närheten. Och han var tvungen att, ja, han vågade inte vara ute i skogen längre. Så han gick hem, vilket var klokt.
Mm. Ja, det är ju en stor industri. Är skogsnäringen liksom någon lösning på spåret när det gäller det här?
Alltså om det är en lösning på granbass.
Precis.
Ja, det är ju svårt. Det är en insekt och det finns ju. Det märkliga är det som är alla vad ska jag kalla för? Nästan som man kan inte kalla för pandemin, men alla sjukdomar, det går och kommer. Det är även när det gäller här, det går i cykler på något sätt. Och framförallt när det är torrår så tycker de här granbarkborrarna, det är jätteroligt. Men samtidigt så dör ju trän. Och då kommer det andra djur och lever på det döda. Men de även gillar då, finns andra larver och steklar och sånt som livnär sig helt enkelt på granbarkborrar. Så då får de en härligt brakfest så att säga. Så att efter ett antal år så dör, får man hoppas, men att det här dör ut. Men det är väldigt svårt att ta död på det. Mm. Det finns ju fällor och sånt. Man kan, men då säger att de här fällorna ska innehålla vissa kemikalier som gör att de här insekterna kommer dit. Men det är också att de drar ju dit många andra granbarkborrar från andra håll. Så att det är svårt. Men för att hoppas, det enda är alltså kyla och eländigt väder helt enkelt. Mm. Det gillar de inte riktigt.
Och då kan man tänka sig att det faktum att det blir allt varmare i Sverige kommer gynna?
Ja, tyvärr. Om vi inte kommer på ett bra sätt och så vidare. Så att det ser inte bra ut på något sätt. Och vi är ändå... Det finns ju, såg ju en tidning här, och Tjeckien och i Europa är det ju 10 gånger värre än i Sverige. Riktigt elakt. Vi har inte kommit så långt än, men det är för många väldiga avbräck helt enkelt. Privatekonomin. Det är ju det man har på banken, det är sin skog som man kan använda för mycket.
Vad tänker kungen kring klimatkrisen?
Ja, det är en jättesvår fråga som vi alla har kämpat med nu under de senaste åren. De senaste 20 åren så har jag ju diskuterat och blivit informerad om det här problemet med klimatsituationer och den utvecklingen som vi har svårt att få riktig kontroll. Och det med CO2-utsläppen som har ju varit pågått sen industrialismens tid. Man kan ju se det på alla kurvor. Jag har haft ett antal olika seminarier och kolloquium när vi har talat just om problematiken. Och det är ju alla forskare har ju kommit samgent fram till att det är ju mänsklig påverkan helt klart. Och det har gjort att vi står inför den situationen att nu måste vi göra någonting i elfte timmen alltså. Mm. Jag tror i och för sig att alltid finns möjlighet. Människan är mer påhittig än man kan ana. Och vi har kommit fram nu äntligen de senaste mötena, de stora klimatmöten, att vi måste jobba tillsammans. Alla länder måste jobba tillsammans för att klara det här. Och nu har ju faktiskt bilindustrin verkligen vänt i 100, jag vet inte hur många grader som helst, verkligen 130 grader åt annat håll. Verkligen för att kunna göra någonting bra. Och de samfällt kommer ju alla ha ju satt stora mål att lösa det här problemet. Så att det finns möjligheter. Och sen har vi också, som jag har ju torsat vid tidigare, eller skogsproblematiken är ju en fantastisk möjlighet att utveckla skogen till någonting. För det är, om det är någonting som är förnybart och hållbart, så är det ju skogen med dess kretslopp som verkligen fungerar. Vi tar ut och använder skog som vi har gjort först, som jag talade om tidigare, att göra träkol för att göra stål och så vidare, för att utveckla samhällen som har gjorts under alla århundraden. Och sen kan vi utveckla till samma skog på samma plats som växer upp igen. Och då har vi gjort massa, pappersmassa, som har varit så att utveckla befolkningens kunskap och haft som kunskapsbärare med alla böcker, tidningar. Det var ju pappret som kunde göra det, att kunna utveckla världens kunskap runt på många platser i världen. Och sen går det vidare, vidareutvecklat, att kunna förädla cellulosan vidare. Nu talar vi om kompositmaterial, vi talar om viskosa material, vi talar om kläder av samma produkt. Det är cellulosan och träden som växer på samma plats. Vi tar ner den, vi använder den till mänsklighetens nytta. Och samtidigt som detta sker, så är det ju en klimat, en möjlighet för klimatet att bromsa klimatet. Den tar ju åt CO2-skogen och samlar den och behåller den i virket. Som vi alltid har gjort. Men nu behöver vi mer använda virket att bygga hus. Där vi då kan samla CO2 för framtiden. Och det är skillnaden från andra material. Stålet tar vi ur jorden och använder. Men det blir ingen nytt stål. Oljan har funnits. Det är ju gamla produkter av skog och så vidare som har då pressat samman under miljontals år och blivit olja. Den används, men den går inte, den används bort och försvinner upp i atmosfären. Men den produceras inte nytt. Men skogen kommer tillbaka. Det är det som är en förnybar process. Tala om cirkulärt skogsbruk. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Sen att det bedrivs på olika sätt i olika länder på grund av de olika geografiska möjligheterna och så vidare. Men det är en helt annan sak. Men att vi skulle ju öka skogsmassan, arealmassan och även skogsmassan i världen. Och det är jag helt övertygad att det går att göra. Och det skulle lösa otroliga problem när det gäller klimatproblematiken. När det verkligen skulle ta åt sig och lösa det här med alla utsläpp som finns.
Så det finns hopp?
Ja, jag måste, ja, det måste det göra. Jag tror på det, absolut. Och människan är ju smartare än så.
Hur mycket styr ers majestät sin egen tid?
Ja, det, normalt är det så att jag får inbjudningar till olika evenemang och olika begivenheter och som det har varit, ja, man är väl både intresserad och villuppfostrad och så man tackar ja och så ofta, inte ofta, men där det finns möjlighet och lite grann möjlighet till flexibilitet i programmet att kunna gå ut och göra egna besök och eget intresse så att säga, lite mer än att bara boka av. Så det blir väldigt mycket besök man gör på olika inbjudningar. Och det är ju väldigt skoj, för det är ju någon som uppskattar och vill att man ska komma och besöka. Vara med på ett seminarium, besöka en kommun, besöka ett företag och så vidare. Och då är det väldigt roligt och spännande att ta del av vad det företaget sysslar med. Vad det har lyckats åstadkomma. Många gånger är det ju personliga företagare, små som stora. Och det är ju alltid så att det är spännande att höra hur folk har lyckats med saker och ting och driva ett företag vidare. Det är ju fantastiska historier man får lära sig och lära sig kolossalt mycket.
Det låter ju som att kungen är genuint nyfiken fortfarande.
Ja, självklart. Jo, men det måste man ju vara, inte måste, men det är varje dag är någonting nytt spännande på både man kan läsa i tidningar eller höra på radio och så vidare. Så att det händer ju hela tiden nya landvinningar och så vidare. Och ja, under den tiden man har varit med om och uppleva den utveckling i Sverige har ju hänt kolossalt mycket både i Sverige men även i världen självklart. Mm.
Finns det aspekter?
Man märker att det har gått så fort de sista 20-30 åren eller vad ska jag säga. Så undrar man vad kommer hända i framtiden? För det accelererar ju bara. Och det vi aldrig vet riktigt.
Finns det aspekter av det dagliga arbetet som kungen inte tycker är så kul?
Ja, det finns säkert. Men det talar jag ju förstås inte om.
Okej.
Nej, men det är klart så finns tillfällen där det är ganska långt och tråkigt situation.
Mm.
Kanske ett föreläsning eller föredrag som kanske inte riktigt ligger närmast mitt intresse. Eller, ja, vad kan det vara? Ja, det ska hända det. Men det är... Det var någon som sa till mig att om det var drottning Ingrid så att ibland kan man tycka det är ganska jobbigt med en föreläsning som man kanske inte riktigt är in i det ämnet. Men då var någon som sa, eller kanske var hon som sa drottning Ingrid, att jo, men då ska man verkligen lyssna noggrannare. För det finns ju alltid intressanta saker man kan ta åt sig.
Mm. Ja, det känns ju som att kungen vid det här laget måste vara otroligt allmänbildad.
Ja, jag vet inte riktigt. Visst, jag har haft stor förmån att få vara med och se och lära mig mycket. Det har ju fan varit en varje dag är inte likt den andra, utan det är väldigt varierande hela tiden, från stort till smått. Så det är alltid, det är en stor variation det jag håller på med.
Mm. Låter som ett ganska kul jobb.
Ja, visst är det. Det är fantastiskt förmån när det gäller just den delen och få ta del av så mycket nymodigheter, nya utveckling, nya landvinningar. Och många gånger är det så att man har hört någonting och läst om någonting så att ber att få komma och besöka ett universitet eller försöka lära mig med någonting. Försöker så. För det är inte så lätt. Det var för något år sedan jag tänkte att jag skulle läsa om nanoteknik och så vidare. Jag tänkte att här är nu framtiden. Så jag försökte begära och komma till universitetet och försöka förstå mig på det här. Men det, ja, Jag väntar lite grann. Mm, det får nog bli fler besök i så fall.
Mm. Ja, kanske det är ungefär lika komplicerat som att lära sig franska.
Ungefär så. Ja, då har jag också försökt under många år att lära mig franska, tyvärr. Så att, ja, det har inte gått så där jättebra. Men språk i språk. Men jag tror att man måste vara en längre, kontinuerlig, sammanhängande tid i det land och i det språklandet som man ska försöka lära sig. Att, för mig i alla fall, jag har kanske inte så lätt att lära mig språk så fort, men inte så språkbegåvad. Men det finns ju de som kan lära sig språk snabbt. Men jag ska vara kontinuiteten, tror jag, under länge. Det var för korta perioder varje, oftast somrarna kanske var någon månad, och det blev aldrig riktigt, så kom jag över den här svåra gränsen.
Problemet med franska är väl också att det dels ligger det ganska långt ifrån vårt språk, och sen hör man det så sällan i vardagen.
Ja, tyvärr använder vi svenskar väldigt lite franska. Tänk på det gamla hovet här i Stockholms slott. Man sa ju att man då var det fint att tala franska. Ja. Men ja, tyvärr, jag talar inte. Nej, inte längre. Mm. Jag har gett upp det. Mm. Jag har ju faktiskt hållit, när jag varit på statsbesök i Frankrike för många år sedan, det var på 80-talet tror jag, att hållit ett långt tal i Versailles, i Meckat av Frankrike, på franska. Men det gör jag aldrig om. Jag har varit tillbaka, men då blev jag dristade till att prata något annat språk. Engelska tror jag kanske var. Mm. Nej, för det var nog, jag vet inte riktigt vad jag sa då. Men mm. Det tog jag lite grann vatten över huvudet, kände jag.
Vi var lite inne på det här med hur mycket kungen bestämmer över sin egen tid. Och jag funderar också på det här med att det finns flera residens. När sov kungen här i slottet i Gamla stan senast?
Ja, det var länge sedan faktiskt. Jag har ju min gamla våning här på slottet. Jag är ju uppvuxen på slottet sen jag var, flyttade hit när jag var fyra år någonting. Fyra. Och bodde här nere i södra flygen med min mamma och mina systrar, fyra systrar. I en, ska säga, ganska vansinnigt tråkig våning. Om man ska vara riktigt ärlig. Den bestod egentligen bara av en lång korridor, och så var det som ett hotell ungefär. Med dörrar på varsin sida, och där hade vi varsitt rum, helt enkelt. Min mor bodde i fönstren som vette mot Nationalmuseet. De två små fönstren, där bodde hon. Jag hade ett vardagsrum. Och sen, men sen flyttade jag 72 till en annan del av slottet som vette mot operan, helt enkelt. I hörn, ovanpå biblioteket. Och den har jag kvar. Och där föddes våra första två barn. Och Madeleine föddes på Drottningholm.
Men kungen har sovit här sedan dess?
Ja, väldigt få gånger. Några gånger. Ja, men det blir inte. Jag har ju mitt kontor. Någon trappa ner här. Ett litet, förvånansvärt litet kontor. Och här är jag då i stort sett varje dag. Mm.
När kungen byter residens, liksom, måste det packas en väska, eller finns det garderober i varje slott?
Ja, nu är det ju bara... Ja, här är jag inte, jag har ju på Stockholms slott där jag har de officiella förpliktelserna. Och där har jag då en frack och en jackett och kanske en uniform. Mm. I och med att det, när jag tar emot ambassadörer och har officiella möten i den typen av klädsel.
En stenhammar och
säger adjö i en jackett till ambassadörerna. Men jag tar emot dem i uniform. Och de stora middagarna sker i frack. Så enkelt är det.
Men resväskan då? När det ska resas till Stenhammar till exempel?
Ja, nu har vi haft möjligheten att bo där under de senaste åren. Så att nu, där har jag mina lantkläder, som man uttrycker det. Mm.
Som jag har förstått det, har ju kungen ett visst klädintresse? Stil och...
Nej, jag vet inte. Men jag tycker man, det förpliktar att man vill ändå signalera någonting. Och varje företeelse kräver ju sin dräkt, så att säga. Man är ute i skogen, då har man jaktkläder eller vildmarkskläder, eller golfare har golfkläder. Och alla tycker det är lite roligt att kunna signalera någon form av... Och gemenskap har väl också med att göra, men gemenskap i historia. Och självfallet, man vill ju gärna bli bemött på det sättet som man visar upp ett snyggt ytter. Det, om man skulle komma ovårdad och rufsig och så vidare, det kanske inte skulle ge så bra intryck.
Jag var på vippen att gå hit i svart kostym när vi skulle träffas första gången, och då pratade jag med en stilmedveten kompis som sa att det ska du absolut inte göra. Kan inte ha svart kostym. Och då gissade han att kungen inte ens ägde en svart kostym. Men hur är det med det?
Jo då, det är klart att jag har en svart kostym.
Okay.
Men det är klart att det har använts tyvärr. Det har vi, när på begravningar självklart, så har jag svart kostym. Inte det vardags. Då har jag blandat. Men du är mycket elegant med din blåa kostym här idag.
Tack så hemskt mycket. Tackar, tackar. Jo.
Komplimankerna haglar här åt olika håll.
Ja, men
det är trevligt.
Samma kompis, Filip, han sa också att han tyckte att jag skulle ha samma kostym båda gångerna. För det skulle kungen uppskatta. Nu hade jag inte det.
Nej.
Men... är det så att kungen tänker att kläderna ska räcka länge?
Nej, det gör jag inte. Utan om det är kläder som jag kan bära tillräckligt länge, så kommer jag bära dem.
Mm.
Ibland så av olika skäl så passar de inte. Eller hur? Jag tror det händer till de flesta av oss att under en viss period så kanske kläder inte passar längre. Då får man byta.
Ja, jag frågade lite...
Skämsamt sätt. Nej, jag har gamla grejer så länge jag kan använda grejerna och inte faller sönder.
Jag frågade lite för att jag läste att prins Charles fortfarande använder ett par skor som han köpte 1971. Och de fyller således 50 år i år. Men har kungen liknande plagg?
Ja, skor, det kan jag tänka mig. För det är säkert fina engelska skor, och de håller så länge och de ska hålla så länge. Och jag skulle vara riktigt avundsjuk på att han har så gamla skor, för de är fantastiska.
Mm.
Jag har tyvärr inte några av den typen jag har, men de har inte börjat bli så gamla.
Mm.
Men jag var på landet igen, som jag berättade, i Stenhammar på godset, nu över helgen. Och där här har jag en gammal, ska vi se här, en läderkavaj faktiskt, som är från skoltiden, från 62. Mm. Ja. Den använder jag.
Därför...
Den tycker jag mycket fungerar lika bra idag som då.
Mm. Och kungen får berätta det för prins Charles, att kungen slår prins Charles.
Ja, just det. Ja. Nästa gång ska jag fråga honom.
Mm. Nästa år är det 50 år sedan Ers Majestät blev kung och besteg tronen när Olof Palme var statsminister. Kan kungen säga någonting om hur Sverige har förändrats under den här tiden?
Ja, visst, Sverige har ju förändrats och världen har ju förändrats på ett alldeles remarkabelt sätt. Nu tänker jag självfallet då, som vi var inne på tidigare, på den utveckling som trots allt har skett både i Sverige, men lite gärna vidare begrepp i världen, så har ju faktiskt den allmänna levnadsstandarden har ju ökat i världen. Även om det finns förfärliga områden av överbefolkning och fattigdom och torka och allt det här och krig. Men totalt sett så har det faktiskt blivit bättre. Vi får inte glömma det. Vi får inte bara måla det värsta på vägen, utan det går framåt. Sen att det finns i många länder som har svårigheter, det är helt klart på grund av olika anledningar som vi är medvetna om. Men och i Sverige har det ju varit en fantastiskt spännande utveckling med svenska industrin, med svenska produkter, svensk bilindustri som fortfarande är med, fast kanske men vi känner oss väldigt stolta av som det vore svenska bilar, för det är mycket svensk teknik i bilar och så vidare. Och vi har ju vår flygindustri som vi ska vara stolta över. Och Vi får se, det kanske kommer en ny era här när det gäller Northvolt och de här stora batteribolagen som byggs upp och ser de, om några tittar in i framtiden. Gruvindustrin nu som har börjat jobba på nytt. Jag tänker då kanske stålindustrin när de fossilfria så att säga masugnarna ska sättas igång för att göra stål på nytt sätt. Man ska sintra stålet, alltihop det här. Så att det visst har utvecklingen gått framåt och de enorma investeringar som vi står inför som måste fattas beslut också. Det är också spännande att se vad som händer.
Ser kungen några oroshärdar med Sveriges utveckling?
Nej, inga påtagliga, men man får inte säga att vi har klarat av alla problem och att det går en linjär resa, det gör det ju inte. Vi påverkas ju av yttre omständigheter och ekonomi och situation och politiska lägen i världen och i Europa. Så visst ser man ett orosmål, det finns alltid. Och jag tycker att man måste gardera sig kanske en ekonomi med lite större möjligheter att kunna klara kriser och så vidare. Nu har vi jobbat hårt med den här pandemin. Vi får se hur det slutar när vi kommer igenom det hela. Och Sverige och staten så att säga, har ju satsat kolossala pengar för att vi ska överleva, industrin ska överleva och företag ska överleva för att sen komma ut på andra sidan. Och det ser ju ut som vi kommer att klara av det här. Men vi vet ju inte, vi är inte där än. Det kan komma ett bakslag som vi inte vet om. Mm. Och jag vet ju att kommer ihåg när finansministern sa just nu, för det var ett år sedan, så att, ja, vi vet inte vad som händer. Vi är lika bra att vara beredd på det värsta. Det kan komma nya svårigheter. Och det var då för ett år sedan. Och det kanske pandemin har ju pågått längre än vi hade någon av oss vågat tro. Även om experterna har sagt att det skulle kunna hålla på så länge som ett år. Men det var ju ingen som riktigt ville eller vågade tro på det. Experter kan ju saker och ting och vet vad de talar om. Men det är svårt att ta in sig realiteten. Och man stöter ju alltid det obehagliga ifrån sig. Tyvärr så måste man ju alltid se på det oförutsägbara. Det finns alltid någonting som vi inte kan förutse 100%.
Om vi pratar om Sveriges utveckling under de här 48 åren på tronen, hur har kungen själv utvecklats?
Ja, det är väl inte jag som ska svara på det, men på ett sådant sätt kan man väl säga att jag har ju passerat pensionsåldern för länge sedan. och det är inget konstigt med det, utan det kommer vi alla göra. Men för det har jag inte trappat ner på verksamheten. Nu på grund av pandemin tyvärr har det varit det lugnaste året som jag har varit med om. Och det har kanske varit skönt, men det har varit lite, kunnat vila ut lite grann, eller vila fel du tycker. Men tänka efter och fundera lite grann på det man har gjort och det man skulle vilja göra i framtiden. Och nej, men det är klart att jag var ju väldigt ung när jag tillträdde. Det var ju ja, just 27, så länge sedan som nästan glömt bort det, 27 år plus. Och då var jag vilket alla möten man besökte eller middagar eller vad, så var man i stort sett alltid yngst. Nu är ju precis tvärtom. Nu är man ju nästan alltid äldst. Och det har ju en viss annan situation. Och hur man känner sig i omgivningen och så vidare. Klart att man blir ju i åren ganska, ibland kanske. Ja, man blir säkrare och tar saken lite lugnare och tar det mer med en. Man kan vänta på frågan och säga att jag kommer ihåg så väl ihåg min farfar. Han gav några råd och så vidare. Han sa, ja, du ska ta livet med en viss nypa humor. Det är inte så att man ska gå omkring och skratta och späxa och ta att det här är dans på rosor. Men man ska kunna ha situationer, se det med en viss bit av humor. För då kan man orka med mer svåra situationer och svåra protokollära situationer eller någonting som man kanske tycker det är ansträngande och så vidare. Men om man har en liten uns med humor, tycker det här är lite kul och ser det lite grann från en annan vinkel, så kan man lösa de flesta situationer. Men med respekt samtidigt. Inte som man skulle sätta igång och späxa bort någonting. Det får man inte göra. Men med en viss humor innanför kragen, så att säga. Mm.
Vad tänker kungen om sina efterträdare? Är hon redo för jobbet?
Kronprinsessan Victoria?
Ja.
Ja, men när blir man redo för ett jobb? Det jag tror varje jobb, varje ny uppgift skulle jag säga, kräver ju nya tag, så att säga. Även om man har varit förberedd, jag kanske hade kortare tid, tyvärr. Jag skulle önska att jag hade haft längre. Det hade varit helt annorlunda, känner jag. Det är väl så hos alla. Så tror jag att hon tar det väldigt på stort, självklart, allvar och känner som ett stort kall. Hon är också uppvuxen som jag var med att någon gång efterträda. Det finns, tror jag, många med oss som har samma möjlighet, kanske inom en företagsfamilj eller en gård, familjegård eller motsvarande, som känner med traditionen och historien och ansvaret att föra något vidare. Och jag tror det ligger extremt mycket hos människan. De flesta vill ändå föra någonting vidare och lämna någonting efter sig på något sätt, för att nästa generation ska antingen bygga vidare eller också ihågkomma. Så att det tror jag ligger för oss också. Vi är väldigt stolta och väldigt djupt engagerade att föra arvet vidare. Men det är inte bara arvet, utan det är ju Sveriges historia vi får vidare. Och man får kanske inte riktigt tänka för djupt på det, men trots allt så finns det i grund och botten långt tillbaka, i generationer tillbaka i Sverige. Och den kulturen som vi kan förhoppningsvis kunna förmedla för nästkommande generation och framtiden. Att vi inte försummar någonting, att vi inte missar någonting, att vi ska bygga tillsammans ett bra samhälle. Visst, det är ju en form av, en som jag brukar använda, eller kanske lite vulgärt uttryck, en katalysator i samhället. En opolitisk situation, en opolitisk position.
Men har kungen alltid trivts på jobbet?
Det har ju gjort. Jag har haft så mycket att göra, så jag har svårt att tänka på att inte det har varit fullt upp hela tiden. Det är nya situationer, det är nya uppgifter, det är nya områden, det är nya människor man träffar varje dag. Och det gör att det blir alldeles stereotypt. Det är hela tiden frågor som kommer upp, från smått till stort, som jag ska försöka förklara.
Och nu svarade kungen kanske lite grann på det här, men jag tror att många med mig tycker att det är fascinerande att ers majestät och era barn är bland de enda, kanske de enda i vårt land, som inte har fått välja sitt yrke. Vad tänker kungen kring det?
Nej, men jag tror inte det är så vi tänker. Vi uppfostrar på det värv och den uppgift och den historia. Och vi är väldigt stolta och tar det på ett största ansvar och djup att föra historien vidare och familjetraditionen. Men det är också svensk historia.
Alltså, kungen måste, eller nej, det måste kungen verkligen inte ha känt. Men jag bara tänker att se, liksom, se kompisar som kunde välja vad 17 de ville i livet.
Jag har väl kanske aldrig riktigt tänk till de banorna, inte vad jag kan känna så här, utan Utan det är väl snarare att man känt ett kall helt enkelt att föra både en tradition men också den historien vidare, men också kulturen. Det är en kultur och som är så viktigt att hålla ihop ett samhälle. Jag tänker väldigt mycket på för många år sedan när järnridån så att säga föll och de nygamla staterna återupprättades som i Baltikum och så vidare. Att det första de tog sig an, som jag upplevde, var att bygga upp kulturen. Renovera de gamla husen, de gamla städerna och fick tillbaka historien. För de hade blivit deras historia var bortrövade under en period av kommunism. Och för att bygga ett samhälle så måste du ha en bas. Och basen är ditt historiska arv och kultur att bygga på. Om du inte har det så kan du inte bygga ett samhälle för framtiden. Och det var så påtagligt. Sen så kändes det att sen kom den ekonomin, kändes som att sen kom den oss själv efteråt för att lyfta folket och så vidare. Nu är det ju blomstrande länder. Men måste bygga en bas och en tillit till ditt samhälle och din historia. Mm. Så känner jag i alla fall.
Mm. Men jag kan tänka mig att en baksida, om vi går tillbaka till den här scenen när ni var som fjärilar i en sluss, att alltid ha ögonen på sig och alltid liksom behöva tänka på att någon kanske tar en bild eller så. Det måste väl vara energikrävande i någon form.
Det är jättejobbigt.
Ja.
Det är jättejobbigt. Det här är väldigt ansträngande. Men jag är inte enda, utan det är alla större ledare, företagsledare, politiker som har ansvar måste ju, borde känna samma sak. Det tror jag man gör. Det är tungt, det är jobbigt. Det är svårt att förklara, men jag har ju märkt det där, till exempel att jag har ett inkommande statsbesök av någon, vem nu må nu vara, en president från något land, så vidare. Då är jag ju värd. Och då går jag ett snäpp bakom, så beter jag mig i alla fall. Och då är jag gästen, huvudfiguren. Och jag känner ju då igen, känner ju eller i medveten eller känner svenska samhället. Jag känner ju oftast alla de personer som vi ska möta eller de institutioner som vi ska besöka. Och då är det ju hur lätt som helst att gå och kunna presentera och berätta för vem de ska möta och vad vi ska se och hur det hela kommer att ske. Det är ju hur enkelt som helst. Och väldigt lätt och väldigt roligt. Och fantastiskt stimulerande. Men att vara i första ledet, när man inte vet, då är allting främmande och alla blickar och alla lyssnar och alla förväntar sig någonting. Det är tungt.
Finns det platser i världen dit kungen gärna reser för att få vara anonym?
Platser kan jag svårt att uttrycka just, men det är väl... Nej, men det är väl nog kanske man går ut i skogen för sig själv igen. Jag är tillbaka till det. Jag är nog inte den enda. Jag är ingen eremit i varje fall. Jag kommer tillbaka varje dag eller varje kväll.
Så, för jag hade tänkt fråga Ers Majestät hur han tankar energi, men då är det alltså i skogen.
Den personliga energin. Mm. Att återskapa personliga energin. Ja, det kanske... Det är så, jag vet inte, jag har inte riktigt funderat. Men det är väl att jag tycker nog det är skönt att ta en promenad för mig själv eller vidden, jag vet inte, det skapar att åka båt. Mm. Fantastiskt. Alla, jag är inte ensam, det är alla som tycker om att segla ensam på havet på något sätt. Det skapar ju andra filosofiska tankar. Vi var ju vandrade i i Bhutan för 25 år sedan ungefär. Med några vänner, och jag tänkte, det var innan jag fyllde 50. Och ja, jag tänkte att nu skulle man göra något annorlunda. Och då tog några goda vänner och tänkte att kanske man kan sitta runt. Ja, vi vill inte bara sitta i Bhutan för det, men det gav ändå lite. Buddhismen är ju ganska spännande religion också, tycker jag. Det är mycket, mycket eftertänksamhet, och det är mycket att man ska komma fram till lösningar själva. Och så vidare, och att vi sitter runt lägerbordet eller och funderar på kvällen. Men problemet var ju bara att det var så väldigt kallt. Och vi var så väldigt trötta också. Det har gått kanske 8 timmar på dagen på ett par tusen meters höjd. Så blir man ju väldigt, ja, trött helt enkelt. Och frusen. Så det blev inga filosofiska diskussioner under stjärnhimlen. Så att jag får försöka.
De frös inne.
De frös absolut inne. Det fanns inte tillstymmelse till. Men där fanns det just heliga munkar och så vidare, för att man skulle vara rätt trogen, eller rätt tro, så skulle man kunna bevisa det genom att torka. Om det var först, ju finare man var, ju fler blöta filtar skulle man kunna torka med sin egen kroppsvärme. Och det, då måste man vara väldigt helig.
Mm. Ja, det låter ju så. Mm. Kungen får ursäkta ifall jag tjatar om det här, men jag tänker att den här känslan av att få vara vem som helst, alltså att bli utskälld av någon för att man har parkerat fel eller så, händer det ibland?
Ja, det är klart, det är inte så ofta vi kan vara helt ensamma. Då ska jag berätta en, nu kanske någon som kommer ihåg det här, men en historia, ett ställe som jag tycker är fantastiskt spännande och rogivande och dramatiskt samtidigt. Det är Gotska Sandön som jag brukar åka till. Och jag var där en gång för många år sedan. Och då gick jag i land, och då Franska bukten som heter, den är ett par kilometer lång. På den tiden var, ja, det är många år sedan. Så det är inte många individer som finns på ön. Eller för det första finns det några stycken som bor där, men inte många turister heller. Men så jag gick och sprang där på stranden först. Och sen så la jag mig i vattenbrynet helt enkelt och bara vilade ut. Men då kom det några turister gående på stranden. Jag tyckte det var underbart att ligga helt ensam på denna fantastiska strand. 600 meter. Och bara pusta ut och vara lite så här som vi alla önskar vara. Så kom det några turister och frågade om de fick fotografera. Jag kände mig som en sel så där, som man skulle fram och fotografera och ha med sig hem. Då sa jag, nej, faktiskt inte. Då vill jag faktiskt vara ensam. Mm.
Jag funderade på det här med ledighet. Hur brukar kungens semester se ut?
Ja, semester brukar vi ta, ja, där vi har möjlighet. Och på somrarna så brukar vi tillbringa antal veckor på Öland, på Soliden helt enkelt. Vilket är en underbar plats av många anledningar. Jag fick den av Gustav V, av drottning Victorias. Byggde Soliden 1900, ja, blev färdig någon gång vid 6, någon sån där, 6-7. Och jag fick faktiskt, ärvde det av Gustav V som en personlig egendom som jag äger helt enkelt. Och som jag älskar förstås. Och jag har varit varje sommar sedan jag var i stort sett bara, ja, 4, 5, 6 år. Och det är någonting som också familjen har uppskattat mer, inte mer och mer, men alltid har uppskattat. Och som vi alla vill träffas på somrarna. Och det är en fantastiskt vacker plats i Öland, men det är även Soliden.
Jag vet inte om det är för privat, men sist vi såg så berättade kungen också att det blir en och annan bilsemester. Eller att kungen tycker om att bila ner till i Europa.
Det hoppas jag vi får möjlighet att göra någon gång i framtiden. Jag tycker det är väldigt skojigt att åka bil, det bästa jag vet. man, jag vet, för mig är det en ja, det kanske är en frihet där, för jag styr ju dit jag vill. Och men även har jag återupptäckt Europa på något sätt. Det är ju fantastiskt, både ja, hela Europa vi brukar. Första åren, jag har gjort det de senaste 10 åren, 15 åren, bilat varje år. Och första gångerna var att man åkte från A till B i stort sett, ja, det är Stockholm till södra Frankrike, till Saint-Maximin då, där vi har ärvt huset av prins Bertil. Men ju mer vi har gjort det, så tar vi större och större omvägar och tar längre och längre tid på oss och stannar över ett antal gånger på olika platser i Europa och söker upp olika vackra turistiska, nej, inte turistiska, men intressanta platser, som vackra historiska slott, borgar, vackra utsikter, ja, vingårdar, vad man nu kan hitta. Mm. Det finns så enormt mycket att se. Och varje år så hittar man nya fantastiska, spännande miljöer. Och det tycker jag är jätteroligt. Så nu är själva resandet den stora delen, tycker jag. Att ligga på en strand och sola, det klarar man inte av helt enkelt i vår ålder. Men jag bara bränner mig. Mm. Och det är väldigt onyttigt också, har vi lärt oss. Men det här att botanisera, hitta nya, ibland är det inte fel ställe, men ställen som man inte vet var man hamnar någonstans. Jag menar, försöker läsa tidningar, läser böcker och försöker uppfatta att det är ett spännande historisk plats att ta sig till. Så det har varierat väldigt mycket, haft väldigt skojigt.
Jag har en teori här nu, för kungen sa att han var väldigt bra på sjön och bakom ratten, när man kan köra vart man vill. Kan det vara så att det är en väldigt styrd vardag, när det är mycket åtaganden och stora ansvar, att det är väldigt skönt att slippa ha det och känna den där friheten?
Jo, det är väl det som kanske lite grann, att då är man sin egen och bestämmer vart jag vill styra. Och både när jag är båt, självklart, som du säger här, och även när man kör bil, så kan man ju åka dit man vill. Mm. Och det är väl den friheten kanske man, ja, det kan nog stämma. Ja.
När det kommer till bil, jag säger inte att det gäller just kungen, men har han någon teori kring varför det är härligt att köra fort?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte funderat på det. Vi alla har ju våra en del tycker det är underbart att klättra i berg, och en del ska hoppa fallskärm, och en del, ja, vi har ju alla våra. Men jag tycker, jag kan inte svara på det. Så länge man känner att man har kontroll på saker och ting, men det, så upplever man det som en positiv upplevelse. Mm. Därför att jag är helt enkelt höjdrädd, eller vad som man kallar för, av svindel, och tycker det är ruskigt besvärligt att bara bo på hotell där man alltid ska visa den finaste sviten, är alltid högst upp, och så går de alltid in i den som förevisar, hotelldirektören säkerligen, och öppnar dörren, och så går han fram till fönstret och drar gardinen och visar på utsikten. Då står jag längst in i toaletten och gömmer mig i stort sett.
Oh, wow.
Jag får fullständigt, absolut det värsta jag vet.
Oh, wow. Men flyga går bra?
Ja, det spelar ingen roll.
Nej, okay.
Det är konstigt.
Ja. Har kungen funderat på att gå i terapi för det där?
Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, men det är klart att det är jobbigt när man ibland ska åka skidor och det är brant i Alperna och så vidare. Det är jag inte speciellt troad av.
Blir det någon skidåkning numera?
Men senaste året, i år har det inte blivit någonting alls nästan, stort sett. Mm. Ja, jag ska nog försöka åka lite skidor framöver.
Är inte kungen i väldigt bra form?
Det vet jag inte. Nej, jag är klarar med. Mm. Nej, man blir inte yngre med åren, om man säger så. Och det får man väl ha respekt för, tycker jag. Och jag tror att vi ska tänka på det också, vi som blir lite äldre, att vi tror fortfarande att vi är lika unga och starka som vi var för 25 år sedan. Men det funkar ju liksom inte riktigt. Och man tar lite försiktigare, och jag promenerar gärna i skogen, men även där känner man att det där med balans, man hoppar inte över diken längre, det gör jag inte. Ungefär, det är ungefär där gränsen går.
Ja, jag förstår. Jag tänkte så här att den här podcasten har ett stående inslag som i normala fall heter Frågor du inte fått förut, men som idag byter namn till Frågor ers majestät inte fått förut. Och de frågorna kommer här. Vilken sång är den första kungen minns?
Minns?
Ja.
Eller låt. Hur vi uttrycker det, om jag får, det som kommer, oj, sådär spontant i huvudet. Mm. Om man tar det den som, ja, det som spontant kommer upp är nog, det blir nog Mr. Bojangle med Sammy Davis Jr. Lordy let go a laugh, shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Det var för antal år sedan jag återupptäckte den. Jag hittade någon skiva någonstans hemma hos någon. Och då har jag inte hört den på många år. Den är ju ganska gammal. Och jag tycker den är fantastisk. För det första var ju han en fantastisk personlighet på många sätt. Han hade en underbar självironi. Och sen var han ju en steppare. Och hade ju en fantastisk mimik. Och han hade sina sånger som... Jag träffade faktiskt honom en gång, eller två kanske, en gång i Las Vegas. Där han just sjöng den här Mr. Bojangle.
Okej. Okay.
Mm. Ja, så där sitter den.
Vilken strumpa ska tas på först?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Rent spontant tror jag man... Så de flesta börjar med höger. Jag vet inte. Jag är inte hipp så. Utan det blir nog bara så, tror jag. Tror jag i alla fall.
Här är jag rädd att kungen tyvärr har fel. Det är vänster som ska tas på först. Hur ska ett potatischips helst smaksättas?
Potatischips?
Just det.
Oj. Jo, jag upptäckte att det finns ju sådana som smakar tryffel också nu.
Mm.
Och det är inte heller så dåligt.
Nej.
Nej, jag har försökt. Tryffel tycker jag är fantastiskt gott. Och det numera börjar, finns ju även på Gotland och det har alltid funnits. Och jag har försökt att odla tryffel på Öland. Men jag har inte lyckats riktigt.
Okay.
Men det finns ju på Öland också. Och det finns även i vår trädgård i parken. På hemliga ställen.
Ah, wow. Okay.
Ja. Men det är en, så att säga, vad säger man, det är den här begonietryffeln, den där vintertryffeln som är kanske inte är så märkvärdig, framförallt inte den svenska, men ändå, det är roligt.
Mm.
Och det är bara en ganska sen, en 10 år sedan tillbaka och sånt där.
Har kungen en hund som kan
lukta sig till? Nej, men jag började med det där med tryffel och då förstod min trädgårdsmästare att det här var något speciellt. Så han har en labrador som går och nosar upp de där tryfflarna.
Snyggt.
Ja, det är lite roligt. Jag har inte vågat berätta det här för någon, men det får jag göra så här.
Ja, nu kom det ut.
Det är hemligt.
Vad är det bästa med månen?
Att den finns förstås. Det är jätteviktigt. Mm. Tänk att titta på månen. Ett mån, riktigt sådana månsken i fjällvärlden som jag har varit med om. Det glömmer jag aldrig. Men det är också många år sedan uppe i Storlien. Det var en påsk när vi hade en riktig fullmåne. Och det märkliga var, det var dessutom, om jag minns rätt, så är med katter på nästan i ryggen på något sätt, var det ett norrsken också på något sätt. Ja, för mig. Och det var så ljust. Så att jag var ung, jag kan inte vara mer än 15 år, 16 år. Men att vi satte på skidor och fick gå ut. Så vi gick ut på natten där, eller 9-10 på kvällen, kom inte ihåg. Men, och gick på skidor i månljuset. Det bara gnistrade. Det var sådär, absolut. Lite tunn snö ovanpå skaren. Och så i månljuset och gnistrande snö. Fantastiskt.
Det låter härligt.
Ja, det är månen för mig.
Vilket är tidernas bästa sällskapsspel?
Det var länge sedan man höll på med sällskap. Det är också det som kommer snabbast i huvudet. Det var mycket på 60-talet med våra kamrater. Vi spelade något konstigt. Ett konstigt kortspel som heter Gurka. Mm-hmm. Jag kan inte förklara det. Men för det var så länge sedan jag spelade. Men det var någon slags fattigmansbridge ungefär. Nej, jag vet inte riktigt. Mm. Vi hade alltid roligt och skrattade alltid. Och mycket bus.
Men det, det fanns ingen Trivial Pursuit-period på...
Nej. Nej, aldrig så. Men,
jag förstår.
När vi talade om det här så kom jag ihåg också på min farfars tid. Och det är då på 60-talet. När jag var yngre, då spelades mycket kanasta på Drottningholm. När jag var yngre. Men det har jag inte spelat på 50 år nu. Så att, det kan jag inte.
Ett kul längre. Kortspel vill jag minnas. Då stänger vi momentet frågor ers majestät inte fått förut. Och jag har två bonusfrågor kvar bara. I princip så lyckades jag med att inte dua kungen. Men hur många är du med kungen?
Jag skulle nog säga att det kanske, ja det vet jag inte, men det är nog mina barndomsvänner så att säga. Tidig skolålders, något sånt där. Men de flesta säger kungen helt enkelt. Mm. Och det är som ett, det är som att säga ett förnamn.
Ja.
Det var nog väldigt viktigt på något sätt. För att när jag var ung och när jag precis hade tillträtt att få min omgivning och mig själv att förstå nu är det allvar, höll jag på att säga, att nu är det faktiskt så här. Så att det var att man ansträngde sig lite extra.
Men återstort tack för ers majestäts tid, och så vill jag passa på att framföra mina gratulationer på födelsedagen också.
Oj. Måste man fylla år nu igen? Ja, det är inte klokt, det går fort.
Men,
det blir fler och fler. År man lägger på högen.
Men kungen har ju inga problem med åldras.
Ja, det vet man väl inte riktigt än. Det har säkert problem. Nej, inte problem så, men man förändras ju. Mm. Helt klart.
Förlåt, jag missade faktiskt att fråga hur födelsedagen ska firas.
Ja, nu är vi fortfarande i pandemin situation här i Sverige. Och min födelsedag kommer då firas ungefär som den gjorde förra året. Alltså ganska minimalt. Mm. Alltså det blir ingen offentlig firande den här gången, utan det blir som förra året. Minimalt, och sen kommer nog familj, alltså min familj, bara mina barn och förhoppningsvis kanske barnbarn också, att träffas och äta middag tillsammans någonstans.
Har kungen en önskelista?
Nej, gammal herre. Och min ålder har brukat ha så mycket önskelister. Nej, men önskelista, man ska inte ha det, utan ska. Jo, det är klart man önskar sig. Det är väl att man kan alltid hjälpa varandra på något sätt. På olika sätt. Och jag har väl uttryckt det. Om det är någon som skulle vilja hjälpa någon annan, så skulle jag önska att man skulle kunna tänka på statsmissionen. För jag vet att de gör väldigt mycket nytta just i den här pandemisituationen. Det är många ensamma människor som har det svårt, som de hjälper och stöttar på sitt sätt. Jag tror de behöver allt stöd. Inte kanske bara när det gäller pengar, utan framförallt också. Man ska hjälpa och tänka på varandra och försöka hälsa på varandra. Och inte glömma bort varandra. För det är fortfarande många, många som sitter och har suttit oändligt lång tid i karantän. Vi får tänka, men jag tycker att vi måste också tänka på att det finns ljus i tunneln. Och den tror jag på. Mm.
Jag tror att den här historiska första podcastintervjun för kungen är över nu.
Ja,
hur kändes det?
Ja, tråkigt. Det finns väldigt mycket kvar att prata om. Men det tar vi nästa gång. Får vi spara, tycker jag.
Vilken otroligt trevlig stund det var. Tack så hemskt mycket en gång.
Tack själv. Tack så mycket. Vad trevligt.